Jag vill tala idag om himlen som ett underskattat resmål. Det är ett viktigt och svårt ämne. Och jag vill tala så ödmjukt och varsamt jag kan. För när det gäller talet om himlen så finns det så många schabloner som man på en gång kan lägga ifrån sig. Men det som Wolfgang sjöng om, det som man aldrig vill släppa taget om, det är viktigt. Så därför ska jag också försöka vara så personlig jag kan. Och väl medveten om att var och en här i rummet har sina tankar och sina erfarenheter och sina förhoppningar när det gäller himlen. När vi talar om himlen, då är vi på trons mark, inte vetandets. Ingen vet. Ingen människa har rapporterat från andra sidan. Så ödmjukhet är enda möjliga hållningen. Men vi kan veta vad vi tror. Vi kan veta vad kristen tro är och säger om himlen. Vi kan veta vad olika bibelord säger. Men vi kan inte veta att det är sant. Vi förblir troende tills dess att vi får se en gång. Jag ska läsa några versar ifrån ett långt kapitel i första Korintierbrevet där aposteln Paulus skriver om nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse. I det kapitlet säger han bland annat att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och så läser jag vidare. Och det här är ingen enkel berättelse, det är ett ganska komplicerat resonemang. Och därför så måste man lyssna uppmärksamt. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Så är det också med den dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Med det vill jag ha sagt, bröder och systrar, att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger till er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, i ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty det kommer att ljuda och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt. Och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga måste kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriften säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Vi har just firat allhelgonahelg. Det har i alla fall varit allhelgonahelg. Och kanske har vi varit på kyrkogården bland alla ljusen och kommit ihåg våra döda. Det råkar vara så just i år att i den här församlingen så har vi inte påminnts en enda gång om döden. Ingen medlem har dött. I Österhaninge kyrka där jag var igår på minnesgudstjänst läste de upp 300 namn. Och dessutom så måste man gå över kyrkogårdens gravar för att komma in i kyrkan. Så är det ju inte här. Det är så olika med påminnelser om att livet tar slut. Och i vårt samhälle så finns det någon sorts mekanism som förtränger påminnelserna om döden. Det unika undantaget är faktiskt allhelgonahelgen. Där SL måste sätta in extra tåg för att klara alla resenärer till Skogskyrkogården. 70 000 på en dag. Men i övrigt stora delar av året så finns inte många påminnelser i vårt samhälle. Ja, vi möter ju döden varenda dag i Rapport förstås och i nyheterna. Vi möter den i klinisk statistik. Och så märkligt nog så utsätter vi oss frivilligt för döden i underhållningsdöden. I deckare och filmer och så. Men då handlar det om andras död. Inte om att vi ska skiljas ifrån nära och kära. Och att vårt liv ska ta slut. Och till och med allhelgona har fått ett inslag av att skämta bort döden. I och med Halloween. Att det inte handlar om det faktum att vårt liv tar slut. Och vi ska skiljas ifrån dem vi har levt allra närmast. För egen del tänkte jag den här helgen på mina gravar förstås. Liksom du säkert tänkte på dina. Mina anhöriga som är döda. Borta. Det blir en liten uppräkning. För ett år sedan dog Inger. Ganska precis. Mina barns mor och mina barnbarns mormor. Hon blev 75 år. Begravdes i Uppsala i den grav där vårt första barn ligger begravd sedan 47 år tillbaka som dog samma dag som hon föddes. Bara några hundra meter därifrån ligger mina föräldrars grav. Min mamma som dog i cancer, 64 år gammal. Ett halvår efter att vår äldsta dotter har fötts så inget av mina barn har sett någon farmor. Och några år senare så dog min pappa och ligger begravd där. Han dog, kan man säga, av depression men i praktiken av att han tog sitt liv. Han blev också 64 år. Och så tänker jag på min enda syster, Birgitta Maria, 3 år yngre än jag som drunknade i Storsjön för några år sedan, också 64 år gammal. Förmodligen genom en fallolycka. Hon var ensam med sin hund och folk såg den lilla hunden som sprang ensam och sökte sig dit och hittade henne död. Och nu har hon sin grav med en förunderligt vacker utsikt på Frösö kyrkogård. Och så tänker jag på gravarna i Oskarshamn. Där är mina släktgravar. Min farfar som dog vid 35 års ålder och som lämnade min farmor ensam med 4 barn. På min mormor och morfar som fick sina utlovade 70-80 år men i gengäld fick begrava 3 av sina 9 barn. En dotter som dog i cancer vid 30, en dotter som dog i TBC vid 20 och den första pojken som omkom vid 10 års ålder då han föll ner mellan 2 vagnar på en järnvägsstation. när ni har hört den berättelsen så kanske det är några som säger till mig och som har sett när jag har min bibel och jag har sett att jag har en resårband omkring den som ska hålla ihop bibeln där det står det ordnar sig. Kanske någon säger, hur kan du säga att det ordnar sig? Du som har så många tragedier längs din släkthistoria. Det ordnar sig väl inte? Det ordnade sig väl inte? De här dödsfallen var ju flera av dem ytterst tragiska. Några kom för tidigt. Det blev aldrig några bra avsked. Och mitt i allt det här så var alla troende kristna omslutna av förböner. Nej, det ordnade sig faktiskt inte. Trots många enträgna böner, och det går heller inte att använda fortsättningen på det där uttrycket, det ordnar sig som de har i Värmland, och säger ordnar det sig inte så kvittar det. För det gjorde inte det. Det kvittade inte. Tragedier kvittar aldrig. De sätter sig djupt i människors inre och värst är det kanske med dem som man gömmer och inte kan släppa fram. Och ändå behåller jag mitt resårband som säger det ordnar sig. Förklaringen har att göra med ett ord i Första Korintherbrevet 15. Som man kanske springer förbi lite snabbt ibland, men som är ett allvarsamt och hotfullt ord. Paulus säger så här. Om vårt hopp till Kristus bara gäller detta livet, då är vi de ömkligaste av alla varelser. Har ni tänkt på hur vasst det är formulerat? Att det skulle kunna vara så att vi är de ömkligaste av allihop. Nämligen om vi förväntar oss att hoppet bara gäller detta livet. Och så tänker jag om mina anhöriga utifrån det. Att de är visserligen inte kvar i livet. Men de är framme. De har gått före. De är hemma. De är i himlen. Jag har inga bekymmer mer för dem. De lider inte mer. Och jag är övertygad om att i den saligheten har de inga bekymmer mer för mig. Eller för oss. De är utan bekymmer för det som en gång var. För sjuka anhöriga. För krig. Och för klimatkris. De har redan genomgått den förvandling som bibeltexten talar om. Och det är en förvandling som vi allihop har framför oss. Förvandlingen är grundad i ett mirakel som består i Kristi uppståndelse från de döda. Det är det som är mysteriet. Detta är trons mysterium. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då får vi en världsbild där allt som vi ska vara med om utspelar sig mellan födelse och död. Och då kan ni ju tänka att det kan bli väldigt stressigt om man ska hinna få in allt som man behöver mellan födelse och död. Och då blir det väldigt dramatiskt om livet blir kort. Då går man ju miste om så mycket. Men det kristna hoppet handlar om någonting annat. Det handlar om död och uppståndelse. Det handlar inte om att hitta ett knep så man kan undvika döden. Utan om att dö och att uppstå. När det är hopplöst, som det var på påskafton. Det är då som graven öppnas genom Guds ingripande. Och på detta bygger hela den kristna tron, sin övertygelse. Att Gud har uppväckt Kristus från de döda. Och är inte det sant, då lurar vi oss själva hela tiden. då vi talar om det kristna hoppet. August Strindberg fick på sin grav slutsumman utav sin livssyn. Du kors, mitt enda hopp. Korset som är symbolen för det här mysteriet. Det här som är en knepig teori, det övar vi faktiskt ganska ofta utan kanske att tänka på det. Vi övar det varje kväll när vi går och lägger oss för att sova. Vi vet ju inte vad som ska hända dagen efter. Vi släpper taget och vi litar på att det finns en uppståndelse. Och har ni tänkt på aftonsalmerna så är de övningstexter för att dö. Att be aftonbön, det är som att förbereda sig för död och uppståndelse. Och på samma sätt är det när vi döper någon. Man döps till döden och uppståndelsen. Och här idag när vi firar nattvard så gör vi det. Vi övar oss i mysteriet att vi ska dö och uppstå. Inte att vi ska slippa, utan att vi ska följa Kristus i den här märkliga förvandlingen. Det ordet förekommer ju gång på gång. Det här kan man veta att kristen tro innebär. Men man är troende. Och det betyder att frågan är om vi litar på det. Om det kan bli en kraft i våra liv. Ungefär som Ingmar Johansens sång sa, som vi hörde. Att det här ger mig kraft. Att jag kan lita på det. Jag påminns väldigt starkt om det här. Eller jag påmindes när jag var här på bokreleasen med Peter Halldorf, där han presenterade sin nyaste bok som heter Varför sörjer jorden? Och jag har läst den noggrant. Och han talar om att framför oss ligger en förvandling, både utav oss och utav jorden och allt det som har Gud skapat. Ungefär på samma sätt som vetekornet stoppas i jorden förvandlas. Och så småningom blir till bröd, och på samma sätt som puppan och larven förvandlas och blir till en fjäril, så ska vi, ja hela Guds skapelse, på något märkligt sätt förvandlas till något som inget öga har sett. Varenda en av oss har den här förvandlingen framför sig. Jag vet inte hur ni tänker om att det är så. Om det är kusligt, eller om det är spännande, eller kanske lite både och. Om man fruktar det, eller om man längtar till det. Jag tror att det är rimligt att ha båda känslorna. För mig, som jag ska tala personligt, så handlar det inte särskilt mycket om en stad med guldgator. Även om jag fick med mig som liten pojke min mormor, som jag hann att uppleva, när hon sjöng "Det finns något i himlen för barnen att få, för det är barn som är herran om dö. Det får kronor av guld, det får palmer också, det får kläder så vita som snö." Och jag minns den där melodin. Och jag minns att jag inte var så fascinerad utav kronor av guld, men jag vågar påstå att jag fick någonstans i min egen ryggrad en insikt att det är inte bara tragiskt att dö. Mormor sjöng så, hon som fick begrava sina tre barn och särskilt den 10-årige Ivar. Med honom var det så att han jobbade på tåget mellan nere i Småland och sålde tidningar. Och en kväll när han skulle göra det, fast han bara var 10 år gammal, så sa han till sin mamma: "Kan vi inte be aftonbön innan jag går till jobbet ikväll? Jag är nog för trött när jag kommer hem." Och sen hakade tidningsväskan upp sig när han skulle gå mellan två vagnar. och han hamnade emellan och han kom inte hem. Och resten av livet så tänkte mormor, han be aftonbön. Och har man bett aftonbön, då har man lagt sitt liv i Guds händer. Och då är livet helt. Och det blir något i himlen för barnen att få. Fastän det där är långt före mitt eget liv, så tror jag det sitter i min ryggrad. Som man säger, det finns en anledning att inte vara rädd. Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken. Och så hörde jag då för någon sommar sedan Thomas Sjödin som talade över lite olika teman, men så sa han, himlen är ett underskattat resmål. Och så blev det boktiteln på en ny bok av Hans-Erik Lindström, pilgrimsprästen, som också skriver att himlen är ett underskattat resmål. Och Ingemar Johansson instämmer med sin text. Nu är det ju så här, som ni vet, att när man talar om det himmelska hoppet så dyker frågan upp, är inte det här en flykt? Är inte det här en flykt ifrån det jordiska ansvaret att ta hand om sitt liv, att göra det bästa nu, eftersom det finns smör ovanför när man dör, eller pie in the sky when you die? Är det inte en förträngd dödsfruktan som gör att vi talar om himlen? Ja, det där kan man tänka olika om. Men både Peter Halldorf och Hans-Erik Lindström understryker, alltså, att det är mera sannolikt att de svarta slavarna på bomullsfälten i USA orkade överleva och utstå så mycket plågor. Och att de orkade ta sig igenom därför att de hade ett ankare i himlen. De visste att de var värdefulla i Guds ögon. Och de visste att det väntade till slut en himmel som gjorde att de kunde leva där de var och ta itu med det. Och är inte Martin Luther Kings dröm också förankrad i himlen? En liten association till innan det här är klart. Jag har inte många erfarenheter av att vara på hospice, men jag har varit några gånger på hospice. Hos en gammal god vän som låg på hospice. Och det var en stark upplevelse. På hospice vet man att människor ska dö. Man vet att ingen behandling längre biter. Man gör allt för att lindra smärta. Och sällan har jag väl sett sån omsorg från personal och anhöriga som på hospice. Det finns ingen panik med tanke på att han kan ju dö. För det vet man att han ska. Det är ju själva förutsättningen. Sorgen och omsorgen växlar. Inte sällan finns det mycket försoning på ett hospice. Annars kunde man ju ha tänkt så här. Han ska ju ändå dö, så honom behöver vi inte bry oss om. Det är ju ingen idé. Eller också kunde man tänka, hon är ju snart i himlen, så då blir ju allt bra, så henne behöver vi inte bry oss om. Men tänk att det är precis tvärtom. Det är som att när tiden är begränsad så ökar omsorgen. Det blir viktigare med livet. Just för att man vet att det är ett hospice. Och så tänkte jag så här inför allhelgona. Egentligen är vi alla på hospice. Varenda en är på hospice. För det finns inget bot emot döden. Mer än uppståndelsen. Men vi ska passera det. Individuellt sett så är det så att vi är på hospice. Alldeles oavsett hur det går med krig och kärnvapenkrig och klimatkris och skapelse och planet. Det är en tidsfråga när det ska inträffa för oss, den här förvandlingen vi talar om. Det kan komma plötsligt. Det vet vi. Det kan komma barmhärtigt och naturligt. Och då tycker jag ser en paradox. Tänk om det är så att vi försummar varandra när vi tycker att vi har all tid i världen. Vi har ju tid att göra det där sen. Och säga de där orden sen någon gång. Och så plötsligt så är det för sent. Paradoxen är att medan vi är upptagna för att hitta något sätt att undkomma döden på lång sikt, så försummar vi varandra på kort sikt att ge det man behöver. Det som skapar himmel här och nu. Tänk om rädslan för vad som kan hända i framtiden gör att vi försummar varandra i nuet. Och en annan sak som jag också lånar från Peter Halldorf, han säger, om vi tänker så här att vi vet att vi ska förvandlas och att det tar slut, då behöver vi inte så himla mycket saker. Vad är det så viktigt att äga allting och skaffa allting? Konsumismen ligger, bakom det ligger ju att det är bråttom att få vara med om allting medan man fortfarande lever. Men om man vet att man ska lämna det ifrån sig, så behöver man kanske inte så mycket. Och det gagnar ju hela jorden, mänskligheten. Så kanske, tänker jag, hänger alltihop samman. Himmel och jord. Och det himmelska hoppet förbättrar våra liv. Förbättrar och förstärker omsorgen om varandra. Och jag har faktiskt bett att Wolfgang ska avsluta den här predikan med att sjunga sången en gång till. Och då kan vi få stämma in om vi vill i de där orden. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta denna osynliga hand som Herren sträckt mig och som kallas himlen.